Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkommen till Dansmusikpodden.
Joho!
Oh! Robot på riktigt.
Robot på riktigt.
Sveriges ledande dansmusikpodd.
Uff, kaxigt.
Mm, jag vågar säga det nu.
Ja, men det vågar man ju säga.
Exakt, nästan 3 år in.
Faktiskt.
Patreon, join the movement.
Like and subscribe and comment below.
Exakt. Pengar in vill vi se.
Ja, vi vet att det är tuffa tider där ute.
Mm.
Men man kan ändå sponsra sin favoritpodd lite.
Jag tänker det, 30 eller 50.
Eller 100.
Eller 100, det är inte så mycket pengar.
Nej. En fika på byn.
Ja, så är det ungefär.
Man kan skippa det där, den där dyra kaffen på valfri kaffekedja.
Japp.
Och bara trycka på dansmusikpodden och bara, nej men vi kastar dit en hundring istället.
Ja, gör så. Och där finns det, som jag nämnde förra gången, ett temaavsnitt med Laguna.
Ja.
Som handlar om dem och mpt.com.
Det gör det. Och efter dagens avsnitt så kan man vinna lite böcker också.
Just det, det kommer vi absolut swisha kan man göra också, vill jag bara säga.
Just
men ja, Anna Öström, hej hej.
Hej hej.
Boken Össe pratar om är tillbaka till underjorden under titel 80-90-talens klubbrevolution i Sverige.
Mm.
Du är medförfattare.
Ja, det är jag och Anna Gavannas som har
skrivit
den.
Anna Gavannas känd från tidigare avsnitt av podden.
Precis, det kan man leta upp och lyssna på om man inte har gjort det.
Exakt. Exakt, och vi ska ju låta ut. Det var ju väldigt snällt att vi fick 2 ex att låta ut till våra patrons.
Nej, men då kommer de med rätta händer.
Ja, verkligen.
Det kommer de att göra.
Det finns inga bättre händer än våra patrons händer.
Nej, verkligen inte.
Så håll koll där så dyker det upp i närtid. Nu sitter vi här idag, är det måndag, det var ju nyss helg och då hade ni liksom releasefest och utställning och det var mycket på en gång liksom.
Det var mycket på en gång, det var ett 12-timmars event var det på Scenkonstmuseet. Det började 3 i lördags och slutade 3 på natten.
Jäkligt.
Och då hann vi med utställningen av det var under hela tiden.
Ja.
Vi hann med paneldiskussion och
fest?
Bokreleasefest.
Ja.
Klubb på kvällen.
Ja.
På natten.
Men var det liksom klubb inne på museet?
Ja.
Jag har varit där en gång. Jag minns inte. Är det massa ömtåliga saker då som man får akta när man...
Ja, alltså det har varit lite speciellt att arrangera på just Scenkonstmuseet. Men det har faktiskt fungerat skitbra. Unika lokaler, gott samarbete. Men sen är de ju en statlig myndighet så att ja, det här med ölbiljetter till DJs och sånt där. Du vet som man är van vid när man har klubb. Kanske inte funkar som du brukar göra alltid. Och sen är de ju jätterädda om, det är ju 1600-tals byggnad. Tror jag i alla fall. Att den är, ja, flera hundra år gammal i alla fall. Och ja, man måste vara rädd om alla liksom väggar och sådär. Men det gick jättebra. Utställningen blev hur fin som helst. Vi fick hjälp av Anja Dahlgren och Jenny Forsgren. Och sen samarbete med Scenkonstmuseet. Sen har det ju varit liksom nästan som ett kollektivt event. Där folk har bidragit med flyers, med prylar vi kan ställa ut, kläder. Dominika Skansen till exempel donerade, eller inte donerade, vi fick låna lite kläder. Och så vi har haft en, det hände allt möjligt under dagen där.
Ja.
Och sen de som deltog i paneldiskussionen, vi hade ett gäng från Malmö som kom upp och bidrog med såna här backdrops som hängde på Docklands. Av en legendarisk målare Nos, Fredrik Holm Nosholm. Och de kom också upp med originaldisken från Cosmic One Records som fanns på 90-talet. Och den ställde vi framför DJ-båset då. Och sen så hade han nos med sig sin hornbas. Alltså det var liksom ett kollektivt, alla hjälpte till. Jag hade min vän från Malmö som, eller från Skåne, som kom upp och gjorde chai i en sån här chai shop som vi hade gjort en installation, eller Anja hade gjort en installation av. Vi hade ett chillrum som vi döpte till, ja, där vi spelade Fluffy Clouds av The Orb från bara 91.
På repeat.
Ja, på repeat. Ah. Och så hade Anja installerat, gjort den här moln i taket, och så var det liksom, ja, det var jättefluffigt och fint. Och sen alla som deltog i paneldiskussionen, alla som kom och dansa, och det var, alltså det var jättetrevligt.
Ja, jag har verkligen FOMO fortfarande. Både för att jag ville och det kändes som tjänstefel och inte var där. Kunde tyvärr inte.
Mm.
För det verkar som att ni lagt ner så otroligt mycket effort för då den här 12-timmars spannet. Och lite till efter, va? Alltså ja. Utställningen.
Utställningen fortsätter faktiskt. Det var meningen att den skulle hålla på lördag, söndag. Men vi fick reda på idag att chefen har bestämt att den ska hålla uppe hela veckan.
Just, och vad betyder hela veckan?
Fram till den femte, tror jag. Femte...
Och vad är det för dag?
Och det är väl på typ kolla. Söndag, va?
Okej, okay. Det är av relevans för lyssnarna eventuellt, ja, tänker jag.
Det är ända fram till söndag. Så ni som är i Stockholm hinner ta er dit och kika.
Mm. Exakt. Och så i samband med det här eventet hade vi såklart bokrelease. Alltså vi hade också vår förläggare där som satt och sålde böcker och man kunde bläddra i böckerna och sådär.
Just det. Ja, jag var på, det finns så himla mycket tankar om, vi ska prata om boken, massor tänker jag. Men jag var bara nyfiken på det här eventet, allt som hände där. Så. Det är kul att den här serien börjar bli så... så gammal så att det är så här, att det finns memorabilia liksom, alltså så en gammal skivdisk, att det blir så här, ja, det är coolt, och grejer som har hängt på Docklands och sånt, att det blir så, och reliker alla, liksom.
Och alla DJ som spelade naturligtvis på vinyl,
såklart.
Så vi hade Knivflickan, vi hade som spelade, eller Hanna Östergren, hon heter Kilander nu heter hon. Vi hade Maria Lindén som var en del av modsrörelsen. Och vi hade Micke Gullus. Vi hade DJ Crazy. Jena.
Just det.
DJ Term och DJ Struxen från Göteborg. Som hade MC Slim på micken.
Okay.
Så det blev riktigt klubbigt på slutet där.
Ja, nej, men det är liksom, så har jag varit med ett tag, men det är ändå några namn som flyger över huvudet på mig i alla fall. Och det kanske är lite blandade stilar.
Jo, vi tänkte också, att det skulle också spegla lite grann av boken. Att det är allt från lite grann från reggae och rag groove och till elektro, techno, jungle, drum and bass.
Just det. Ja, jag kanske återvänder till någon fråga om den här event-grejen, för det var mycket där. Men så här, ja men exakt, nu beskrev du lite vad boken handlar om kanske. Men du får ett tillfälle till att liksom så här pitcha, eller berätta om vad det är för något egentligen. Vi har den framför oss allihopa här.
Ja, det har vi.
Faktiskt.
Måste jag bläddra i det själv?
Ja, du kan läsa baksidestexten rakt upp och ner. Så här. Som vi gjorde i skolan, man skulle berätta vad en bok handlade om.
Det har man fuskade. Det har man gjort någon gång.
Ska jag göra det eller?
Nej.
Eller ska jag gå igenom innehålls... Eller ska
nej, berätta lite fritt bara vad det är för bok liksom.
Ja, det här är en bok som vi har jobbat med i ungefär 5 år. Vi gör det här på vår fritid liksom. Kvällar och helger och lite semesterdagar och så. Vi har intervjuat ungefär 100 personer. Och från början, när vi började med det här bokprojektet så... var vi ganska inspirerade av Caspar Melville från London, eller från England, som har skrivit den här boken It's a London Thing. Eller inte när vi började nästan förutsättningslöst och bara göra intervjuer med personer som vi tycker att vi inte hade fångat upp i våra tidigare böcker, DJ-liv och Från discofeber till rave-hysteri. Men sen under tiden så kom Caspar Melville ut med The It's a London Thing, och då tänkte vi, vi kanske ska bara fokusera på 80- och 90-talet och rare groove, acid house och jungle. Det hade han gjort i sin bok.
Okay.
Och så tänkte vi, kunde vi göra lite jämförelse då mellan England och Sverige och sådär. Men i takt med att vi började mer och mer fokusera intervjuerna på de som var med under 80- och 90-talet, så insåg vi också att det är svårt att jämföra, och det är kanske mer intressant att se vad händer i Sverige när den här musiken kommer hit, och vilka förutsättningar och vilka infrastrukturer finns för Sverige att ta emot den här nya musiken liksom. Och det är ju lite annorlunda då än i England. Det är andra migrantströmmar, annat befolkningsunderlag. Ja, överhuvudtaget så släppte vi lite den tanken och började grotta ner oss i. Så vi har liksom också delat in boken i, kan man säga, tre stora kapitel. Ett som handlar lite om rare groove och under 80 och början på 90-talet. Och sen mycket svart musik och soul och funk och den typen av musik. Och sen vad som händer med techno-scenen. Och sen jungle, drum and bass. Så det är de tre huvudsakliga kapitlen i boken. Och sen på slutet då så resonerar Anna och jag lite grann om vad vi tycker att se när vi tittar på det här materialet. Och då kan jag också säga att alla de här 100 intervjuerna som vi gjorde, så för vi ville ju liksom återskapa, ta tillbaka läsaren till 80- och 90-talet. Och då liksom beskriva detaljer, fånga upp så mycket detaljer som möjligt. Mm. Och liksom få in läsaren i deras berättelse. Inte bara presentera den här människan har gjort det och det och det. Utan mer liksom försöka få in personer som läser in i 80- och 90-talet. Tillbaka till underjorden helt enkelt.
Just det.
Men vad skulle jag säga med det?
Jag vet inte.
Nej, jo, vi intervjuade så många. Men alla kom inte med eftersom vi gjorde ganska detaljrika berättelser om. Så vi fick helt enkelt Kill Your Darlings under processens gång.
Ja, jag fattar. Men då finns det utrymme för extra material.
Eller en till bok.
Ja,
exakt. Ja, men precis. Om man vill ha de darlingarna som är dödade.
Ja, men det var ju en liten del B-sidan av det här eventet också, att vi offentliggjorde att vi donerar dels Elisabeth Tegners rave-arkiv, som Anna berättade om i tidigare avsnitt.
Ja.
Som hon skrev boken Från discofeber till rave-hysteri på. Men också det här, vårt material från våra tidigare böcker och intervjuer och allting vi har samlat in kommer också doneras till Musikverket. Eller, så att det kommer finnas där för framtida forskare och författare. Så det är inte helt förgäves de här intervjuerna som inte kom med.
Nej, exakt. Jag tycker den aspekten är viktig och cool. Jag har ju också, jag nämnde det i något avsnitt, att jag också är ute på en liten odyssé där jag vill liksom samla in massa bilder från tidiga fester. Då hamnade jag också till slut hos Svenskt Visarkiv. Liksom.
Ja.
Jag kunde inte ana att jag skulle hamna där till slut. I liksom mina runtringningar för att hitta rätt instans. Men där är det tydligen då.
Just det, precis.
Eller även era grejer kanske.
Nej, jag ska egentligen rätta mig. Det är Svenskt Visarkiv som det hamnar i.
Men det ligger väl under på något sätt
under musik.
Exakt. Det är inte helt lätt att... Det är en snårig värld det där.
Jag säger nog ganska slarvigt musikverket bara.
Ja.
Men det är Svenskt Visarkiv.
Exakt, men det är snårigt. Jag ringde runt mycket och sa, vart ska man... Alltså, ska man höra sig till länsmuseet eller så är det stadsmuseet? Men då är det bara så här Stockholms stad egentligen, kanske. Men ja, det finns ju, man kan vända och vrida på det.
Men Anna Björk från Svenskt Visarkiv, hon var med där på paneldiskussionen och uppmanade faktiskt folk i publiken att lämna gärna in.
Mm.
Så det är Anna Björk, kan jag tipsa om.
Ja, exakt. Nej, men efter mångt och mycket hamnar jag också där hos Svenskt Visarkiv.
Det låter så konstigt, Visarkiv.
Ja, det finns ju, de kanske kan... Om vi får in till mycket grejer så kan det bli ett svenskt
rave-arkiv
kanske, eller någonting. Nu är det okunskapen som är här igen. Bara för att jag alltid har undrat vad rare groove är, fast jag har hört det i 20 år, men aldrig liksom bemödat mig eller orkat liksom ha koll på den genren. Har du kollat så?
Nej, egentligen inte.
Nej.
Jag tror att jag vet vad det är. Fast jag vågar inte säga något. Nej. Så jag passar över till dig,
Anna. Okej, men då passar jag över till en läsare, för vi inleder den här boken faktiskt.
All right.
Får jag ta ett citat?
Ja, kör.
Ja. Gud, du har rätt glasögon.
Fint med högläsning tycker jag, det är andaktsfullt.
Underbart.
Tänd ett ljus här.
Och det här citatet är från Johanne Ekstrand.
Ja, ja.
Och
nörd av rang.
Han säger så här. nu ska jag se, jag har inte mina läsglasögon,
right,
men jag kanske kan
det
se
hur
det står i alla fall. Ja, bra. den nya generationens DJs som kom, vi hoppade över allt vitt. Vi spelade bara svart. Och eftersom house och hiphop kommit så försvann diskon. Och så var det en rare groove-era. Det kom ju från London såklart också. Så alla jagade de här svåråtkomliga plattorna. Jag var en av dem. Rare groove är soul, jazzskivor, typ Rusty Bryant, Lou Donaldson, Weldon Irwin och så.
Okej. Så det var liksom, en del av det var att det var rare, rent så här, rare, svårt att få tag i, liksom. Lätt och som.
Ja.
Om det nu, ja, det var en del av receptet, liksom.
Och att man fångade upp både tidigare och ny svart musik.
Mm. Och som vanligt när jag säger, jag kallade honom för nörd av rang, så menar jag som vanligt nörd i positiv bemärkelse. Jag känner alltid att jag måste säga det. Så ingen missförstår, liksom. Coolt. Och liksom frågan, varför dök upp? Bara varför ni gjorde det här?
Ja, varför gjorde vi det här? Vi hade ju kvar en massa frågor från våra tidigare böcker. Och vi hade... det finns ju så många berättelser där ute som, ja, vi tänkte att vi ville fånga upp. Sen har ju Anna och jag, vi har väldigt kul ihop när vi skriver. Vi sitter kanske ute i en sommarstuga, dricker vin, postitlappar på väggarna, spelar skivor, pratar, diskuterar och skriver. Och så skriver vi manus bara två.
Mm.
Sen är det jättekul ut att träffa människor, intervjua, jag tänker, det gör ju ni också.
Mm.
Lyssna på berättelser. Grotta ner sig i de här olika musikstilarna. Och sen tycker vi att det är viktigt. Det är ju, jag tänker på den här paneldiskussionen som vi hade på utställningen nu i helgen. Så var en etnolog, Lars Kaiser, med. Och han funderade lite över det här med, och någon frågade, varför kommer det här just nu med utställning och när är det historia och så. Och han pratade om någon cykel nästan, att det blir en 30-års, var 30:e år så kan man prata, nu kan inte jag återge precis vad han sa, men var 30:e år så kan man, så är det intressant att börja skriva historien.
Just det.
Och det är ju viktigt, för många av de människor som intervjuar, de kommer inte leva för alltid. Och det är viktigt att teckna ner historien, tycker vi. Och bevara den.
Mm.
Och det är därför vi också vill att det ska bevaras i Svenskt visarkiv också. Just. För framtiden.
Jag har också en sån tanke med det här vi gör. Alltså. Sen är det digitala. Det är alltid, ja, det är lite klurigare med digitala format kanske. Liksom, men även det vet jag att det finns ju liksom infrastruktur för att ta hand om och lagra digitalt, liksom. Så hoppas de här avsnitten kan, kanske någon som lyssnar på dem om
30 år.
Om 30, ja. 40, 50, 60, 100 år.
Jo,
kanske.
Men det hoppas jag.
Exakt.
Man tar tempen på liksom hur klubbkulturen var på 20-talet.
Mm.
Exakt.
Nej, men visst. Det är jättespännande. Och sen tycker jag också att det är ganska spännande med just de här, vad händer på gräsrotsnivå? Inte bara, vi har ju väldigt fokus på i tidningar och media och så här, vad som händer med de som lyckas och slår internationellt och de som säljer många skivor och sådär. Men de är ju bara en produkt av någonting som har kommit ur på gräsrotsnivå.
Exakt. Ja. Och det där är jävligt viktigt att poängtera. Och det är jävligt, så här, jag kan inte stressa det nog med att hur viktig jag tycker att de här böckerna är. Men också att så här, jag har mött så många människor, nu ska jag inte liksom vara taskig mot folk, men jag upplever att det är väldigt mycket människor som har kommit in i scenen liksom på senare år, och vilket är skitbra för den växer ju, och det är liksom, men så här, det är många som är väldigt så här, de är inte ens intresserade av att veta vad som har hänt tidigare.
Mm.
Och det triggar mig lite. Mm. Att så här, om man ändå är intresserad av någonting, då kanske man ska, jag säger inte att man behöver läsa massa böcker eller bara så här, men man kan väl ändå jag utgår ju bara från mig själv. Om jag liksom fattar intresse för någonting, då vill jag ju veta lite historia. Jag vill veta allt, inte allt, men fattar du?
Ja.
Man vill ju läsa på lite. Man vill ju veta vad som har hänt innan, vad har lett fram till det här. Man behöver ju inte gå 50 år tillbaka med så här, ja men hur var det för 10 år sedan? Eller hur var det för 15 år sedan? Eller 20 år sedan? Jag upplever att det är liksom, ja, jag tror att ni fattar vart jag är på väg. Mm.
Absolut, och det är ju en del av vårt liksom kulturarv, fast jag har inte liksom uppmärksammat så mycket just vad som hände i underjorden liksom.
Nej.
Eller i på de svartklubbarna, eller det har alltid varit något inte någonting som kanske har varit riktigt rumsrent först nu kanske, jag vet inte.
Nej, det var väl per definition inte rumsrent.
Nej.
Kanske, det är härligt ju. Det är det som är en del av det härliga. Men jag, nu utgår jag från mig själv, så får du bekräfta eller dementera det jag säger. För så här, apropå det Össe sa. När jag har liksom försökt gjort historiska djupdyk eller liksom historiska grejer, klubbhistoriska, så upplever jag att det är fortfarande ganska svårt att få, alltså det är många av dem som kopplar nostalgi till det, som var med, som kanske likar och tar del av det mest. Men att det ändå är svårt att nå fram till dagens klubbpublik, upplever jag liksom.
Mm.
Hur upplever du det?
Jag tyckte nu på den respons som vi har fått på utställningen och de som jag mötte där, så var det många unga i publiken som var intresserade och kom fram och ville ha boken signerad och sa att det är jättekul att få läsa om det här och så. Så att, jag vet inte.
Och vad glad jag blir.
Det finns ett intresse, absolut, det tror jag.
Sen fattar jag att det inte är stora massan som vill nörda ner sig, som Öster beskrev.
Nej, men det fattar jag också.
Men alla som vill, det är ju...
Det kanske kommer senare, om 10 år så kanske de har slutat spela skivor eller hänga på klubbar. Och då tänker de, men vad var det jag var med om egentligen?
Ja.
Och vad kommer det ifrån? Och sådär.
Exakt.
Mm.
Nej, men jag fattar, det är också... Det är svårt att se det ur deras ögon. Alltså, för en del av det ni tar upp har ju inte jag koll på heller. Så det blir ju samma sak för mig då.
Ja.
Men sen fattar jag, folk fastnar över vissa så här, ja men, med all rätt, man fattar Dockland som har fått en stämpel som så här, vilket det var, en legendarisk klubb liksom. Det är en bra ingång för att få in folk, märker jag. Att folk börjar tycka så här, vad coolt att du var med på Docklands tiden.
Mm.
Då känner man sig gammal. Men,
men vi var väldigt unga då, kan man säga.
Ja, exakt.
Men det kan också vara bra för den äldre generationen också, som inte riktigt förstod vad vi höll just på det med. Som har läst den här skylten som står vid Docklands nu, som bara nämner egentligen att det här var en plats med polisrassier och Gudrun Schyman som dansade och att det var droger. Och det kan vara bra för den generationen också att läsa vad grunden för scenen egentligen handlade om. Gemenskap och dans och musik, ny musik. Nya frizoner från och bort från det kommersiella. Alltså det är såna där. Jag kan uppleva det i min diskussion kanske med mina föräldrar som idag är närmare 80. Liksom.
Mm.
De kanske inte riktigt förstått varför jag har ägnat så mycket intresse åt det här. Liksom.
Nej. Mm. Min pappa är ju gammal polis. Han har också sitt synsätt.
Ja.
Och när jag visade min tatuering så sa han att det var bara för sjömän och banditer typ.
Vad har du för tatuering?
Nej, det är ett vanligt klokt citat.
Du menar att en tatuering är för
sjömän
och banditer? Att en tatuering är för sjömän och banditer?
Ja, exakt.
Det sa min farmor också.
Ja, exakt.
Och jag har ingen tatuering, jag har inte vågat.
Nej, man vill inte vara sjöman eller bandit.
Eller?
Ja, det vill man vara. Nej, men sen är det coolt också. Jag tänker att det de facto, eller det faktum att det är bokform, att det är liksom ett museum, gör ju också att saker clearas lite mer i vissas ögon, tänker jag.
Mm.
Kanske typ min pappa.
Ja.
Och din.
Ja, han var där.
Ja. Exakt.
Så jag tänker att det är 6.
Just det.
Mm. Jag gillar omslaget. Jag flyger ju direkt tillbaka till mina unga så här goa transår med fraktaler och neon och.
Exakt. Ja, men det är lite retrokänsla över det.
Och
jag tycker det är Magnus Fredriksen som har vår formgivare, och han gjorde även formgivning till från Discofeber till Rave Hysteri. Och han är ju, han är ett geni, tycker jag.
Så det är nyskapat detta?
Ja.
I gammal anda.
Ja. Liksom. Ja,
det här absolut. Skulle ju kunna vara, alltså så här såg ju alla CD-skivor jag köpte på 90-talet ja, såg ut absolut. Så här.
Nej, men han är jätteduktig, tycker jag.
Nej, men det är coolt. Fraktaler, är det så det heter?
Ja, det är väl, ja, jag tror att det heter så.
Men när ni då har varit i kontakt med så här, ja, men förlag, museum, och så ser att ni har fått stöd från lite fonder och stipendier och sånt. Alltså har det tagits emot, har folk fattat vad ni snackar om? Ja, för ibland upplever jag också. Ja, men uppenbarligen, eftersom det nu är rot i land det liksom. Men jag kan uppleva att ibland att, ja, men, ja, men att alla inte hänger med riktigt, att det finns en klubbkultur liksom, och allt vad som ingår i den.
Ja. Jag vet inte om folk, för jag tror, ja, jag vet inte vad jag ska svara på.
Nej,
riktigt.
Nej.
Jag tror att Mats menar mer att, har ni stött på patrull? För, ja, men, att, för att det har varit liksom så här, men
för att det inte är fin kultur liksom.
Exakt.
Nej, vi använder ju samma förlag som vi gjorde för Didliv. Mm. Det är Gidlunds förlag. Och hon har ju trott på oss ända sedan början liksom.
Mm.
Det är ett litet förlag, men det har funnits länge.
Mm.
Från 68 när hennes föräldrar hade det. Hon fortsätter. Och hon har ju trott på oss hela tiden. Och sen får man ju ansöka om stöd från Kulturbryggan eller de här exakt. Fonderna som finns. Och vi har ju skickat in sjukt många ansökningar. Mm. Och lyckas få någon gång.
Exakt, ja, men det är väl det som är nyckeln. Men jag vet många som så här, ja, både producenter och DJs och liksom, som upplever att det är svårt att få igenom. Och som tolkar det för att det är på grund av den musik de gör liksom. Att det inte är något, ja men, att det, ja, att det,
nej, men jag tror att jag kom, jag vet inte riktigt, men jag tycker det finns en nyfikenhet, vad var det här egentligen? Nu när det här liksom hetsen kring ja, vad ska man säga, det som var på 90-talet liksom.
Mm.
Och det har gått 20 år till utöver det. Jag tycker det har lagt sig lite, och nu börjar det liksom finnas ett intresse. Och det har ju också visat sig att unga tycker att ravekultur är bland det häftigaste som finns.
Ja, alltså nu är det ju, alltså jag vågar till och med säga att nu är det ju, det är ju kommersiellt.
Ja, precis.
Alltså det är inget konstigt att nej. Gå på rave, eller nej. Det är inget konstigt att gå på en svart klubb.
Nej.
Alltså det är ju som att gå på vilken klubb som helst nu för tiden.
Sen och, finns det kanske inte liksom, ja, förut så fanns ju svartklubbarna för att de stängde så tidigt liksom. Idag stänger ju ställen öppet ganska sent och sådär, men då kanske man ordnar svartklubbar för att det ska vara, eller att man har en vad säger, kulturförening eller något sånt där. För att,
det låter så busigt när man säger svartklubbar.
Ja, det låter det.
Kulturförening, låter, ja, jag är så,
ja.
Men ja, det är ju ett helt annat klimat idag än vad det var liksom, på den tiden. Det är, alltså scenen, alltså på den här tiden så var det ju, det var ju ganska litet. Mm. Alltså jag kommer ihåg när jag började gå på rave, eller sen liksom början på 2000-talet och i mitten på, alltså det var ju fortfarande en ganska liten scen.
Mm.
De flesta hade kände till varandra, eller alla sprang på samma fester liksom. Mm. Nu är det ju ett helt annat monster. Det är helt otroligt mycket liksom.
Mm. Ja, nu är det till och med, alltså så nu vill ju stora kommersiella företag använda liksom rave i olika sammanhang för att liksom i sin PR. Då är det väl ett tecken på att det har gått.
Och det jag tycker har varit extra kul för Anna och mig kanske i boken, det är att vi har grottats ner oss lite mer i jungle och drum and bass också. Och den scenen.
Mm. Ja, den har jag dålig koll på hur den har växt fram.
Mm.
Jag har inte läst boken än.
Nej, får jag det.
Den, dök upp nyligen uppe i min brevlåda. Så.
Jag har precis fått mitt ex.
Ja, exakt. Mm. Vi ska läsa. Jag var nyfiken på, exakt, du beskrev lite hur samarbetet mellan dig och Anna ser ut då. Men det är alltså, det är inte så här, det är inte, ni skriver inte en del var, utan det skrivs tillsammans.
Nej, så här kan det se ut när vi, låt säga att vi åker ut till en sommarstuga i 4 dagar.
Ja, dricker vin.
Ja, det gör vi. Men vi går upp 7 på morgonen. Och så, jag är lite segare, tröttare på mornen än vad hon är, så jag kanske kommer på 7:30. Och sen käkar vi frukost, och sätter vi på någon platta, sitter och snackar lite grann, hur lägger vi upp dagen och sådär. Sen sitter vi ofta och skriver från 8. Och sen så tar vi lunch vid 12. Och sen så har vi lite snack. Vad har du skrivit? Jag har skrivit det. Jag har gjort det. Och sen så säger vi, när är det wine o'clock? Så bestämmer vi det. Ja, säger vi klockan 6. Men ofta så börjar vi redan vid 4 eller 5.
Det är normalt.
Ja, men vi skriver ofta till kanske 8-9 på kvällen. Så vi är väldigt intensiva när vi, nej, till 11 ibland sitter vi och jobbar. Och sen har vi någon timme innan vi sitter och snackar och gaggar och läser högläsning för varandra av vad vi har skrivit liksom. Och sen så däckar vi och sen upp igen.
Och då kommer ni inte ihåg vad ni har skrivit dagen efter. Dagen före.
Men sen får man ju komma ihåg att ett jättestort arbete med när man gör så mycket intervjuer, det handlar om att man sitter och transkriberar intervjuerna. Mm. Man intervjuar någon i 1-2 timmar och så transkriberar man, och en timmes intervju tar ungefär 4 timmar att transkribera. Så att ni kan ju själva räkna ut hur många timmar vi har ägnat åt att transkribera de här intervjuerna också. Så det är det nästan. Sen att skriva, det är den roliga fasen.
Men så räcker upp handen.
Alltså det måste ju finnas en app för sånt där. Alltså att man bara, så du slipper själv sitta och skriva ner allting utan bara, du vet.
Bra point där. Jag provade en sån där app. Men DJs som man intervjuar, det är så mycket slang.
Okej.
Det är...
Sant.
Det går liksom inte.
Nej, okay.
Jag provar, det blir bara jobbigare faktiskt.
Jag håller med. Och det liksom, ja, nej, det har inte kommit så långt. Mm. Det kanske någon gång. Alltså,
men vad fan, har ni inte provat den här, vad heter den? ChatGPT, OpenAI?
Det kanske den som ska göra det då.
Jag såg det för första gången i mitt liv idag. För att jag är ganska
sen på bollen.
Jag är alltid sen på bollen när det kommer såna här nya. För jag orkar inte. Jag vill låta det lägga sig lite. Och sen, det är skrämmande, men det är en annan diskussion. Det behöver inte.
Fryser du alltså?
Ja, nej, det är okej.
Nej, stänga fönstret så.
Tack ändå. Tack ändå.
Jag på ämnet transkribering, som är så jävla sexigt. Så vet jag, det var min liksom som när jag ville på något sätt komma in i så här, jag vet inte. Vad vill jag komma in i? Klubbjournalistiken är så jävla liten. Det kanske var ett studiesammanhang jag ville komma in i. Men då vet jag att jag volontärade för Kalle Dernulf och transkriberade hans intervjuer. Han släppte någon så här liten intervjuserie på Telegram förlag.
Mm.
Det jag också släppte, jag släppte ett litet reportage om Berghain där.
Just
han
det.
Släppte intervjuer med DJs, tror jag. För jag kommer inte ihåg en enda. Joel Mull, Albin Meyers och så vidare. Men då vet jag att jag tog på mig och fick ljudfilen från honom och fick sitta och transkribera. Tråkigt var det.
Ja, jag skulle precis säga, var det kul?
Nej, det var tråkigt. Och så är det så här transkriberingsproffs, de har så här program där man kör in det, så kan man ändra hastigheten typ, så då rullar man det snabbare eller långsammare beroende på vad som sägs. Och så kan man ha pedaler och så här för att gasa på. Ja, det är en värld i sig liksom.
Vi har det där på jobbet, men Anna och jag är old school, vi gjorde det
i Notepad.
Den gamla boken. Men vi har också haft faktiskt lite hjälp av Monica Svensson i Göteborg. Hon gjorde några intervjuer där och transkriberade dem också. Så att vi har inte, det är inte bara Anna och jag som har gjort det här grovjobbet. Liksom.
Nej, jag fattar. Nej, men transkribering, det är ändå en undanskymd. Det är inte många som känner till det. Det kan vara jävligt tidskrävande.
Absolut.
Väga in i allting.
Det där tror jag många kanske baxnar som.
Mm. Ja, visst. Ja. Det tror jag också. Den ration liksom. Ja. 1-4. Eller? här kanske också är en svår fråga. För det är en så här. Är det något öde eller någon historia som sticker ut liksom, i boken som du
har tagit med dig? Nej, men så här. Jag tycker faktiskt att de flesta avsnitt, alla avsnitten är värda att läsa. För att de sticker ut på sitt sätt liksom.
Värdelösa?
Sorry. Nej, de sticker ut på sitt sätt.
Ja. Jag tyckte så väl.
Jag tycker också det. Ja. De hörde också värdelösa.
Usch då. Nej, men det var inte så. Det var absolut inte.
Nej.
Det var konstigt. Nej. Alla tycker jag har en jätteintressant historia. Och det var ju lite så när vi skulle liksom, vi var tvungna att ta bort en massa jätteintressanta intervjuer.
Mm.
Men då var det lite grann så att, ja men det här sägs redan i den intervjun. Och då kanske, då måste man välja, då är det lite oledoledoff, vem kommer med? Det är nästan så. Men jag tycker att de vi har valt ut är jag jättenöjd med. Men sen finns det lika många till som är också. Super, jag tycker vi har pratat med jättespännande människor.
Men är det någon, finns det någon uppföljare i tanken?
Nej, inte just nu.
Nej.
Nu har vi...
Jag skulle inte bli förvånad om ni hittar på något.
Nej, men vi har tänkt det som en trilogi nästan. Så att DJ-liv från Disco Feber till ABC och så den här tillbaka till underjorden. Nu får vi ta en liten paus,
ja,
va?
Ja, nu räcker det.
Nu lämnar vi över till Svenskt Visarkiv så får någon annan ta vid.
Exakt. Men har ambitionen varit att göra liksom en objektiv beskrivning eller har det varit liksom från ert perspektiv? Eller hur?
Nej, den här gången så har vi faktiskt tänkt att alla tre böckerna är skrivna på lite olika sätt, skulle jag säga. Den här gången så tänkte vi oss ett flöde av berättelser. Och där vi låter, alltså det är alltid jättesvårt att minnas 20-30 år tillbaka i tiden. Men jag tycker att vi har haft fantastiska intervjupersoner som har plockat fram detaljer, hur man klädde sig, lukter, vad man gjorde, hur det var på de här ställena. Och hur man själv kände och varför man gjorde det och sådär. Så att jag tycker att vi har fått... vi vill inte störa med våra tankar för mycket liksom, utan nu tänkte vi att vi bara har en liten kort inledning och sen är det en massa berättelser som får tala för sig själva.
Mm.
Och sen så har vi lite tankar på slutet i boken.
Just det.
Och sen har vi också Elisabeth Hägner som skriver ett jättefint efterord om Svartklubben Raupner i Göteborg. Och för hon drev den och berättade jättefint om den. Och sen har vi Lars Kajsus som har reflekterat lite över boken på slutet också. Och sen har vi haft...
Coolt. Nej, men det är, jag har inte läst den än, men det är ändå... Det känns som att det är en... Alltså det är bilder, det är flyers, det är liksom... blandat ändå. Även om man inte älskar att läsa böcker så känns det inbjudande, tycker jag.
Det är lite så att man kan läsa det man är intresserad av. Man kan dyka ner i en berättelse mitt i boken och så kan man bläddra några sidor och titta på nästa. Mm. Det som fångar ens liksom, intresse på något sätt. Man behöver inte läsa den från början till slut.
Nej. Nej, så använder jag också de tidigare böckerna. Liksom. Mm. När jag har lite tid över kan man bara göra ett nedslag någonstans. Liksom. Mm. Nej, men viktig kulturgärning som jag också sa. Och bra att de hamnar i arkiven och liksom lever vidare där.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Ska vi göra ett hopp i ämne, tycker ni, till göra ett förslag?
Ja.
Svaj.
Mm.
Var börjar vi då? Just det. Ett musikcafé, typ. Ja. Början av 2000-talet var det väl ändå?
Ja, juni 2002.
Just det.
Öppnar vi.
Just det. Mm. Och det var du som grundade?
Ja, jag och Andreas Hellström och Ola Jönsson.
Okej.
Okay. Mm. Så vi var tre stycken.
Mm. Och det låg nära Skanstull, vill jag minnas.
Björnsplan där, Björnsgatan.
Just det. Det var inte länge sedan jag var nere där, tror jag. Om det nu är där någon indisk restaurang huserar.
Nej, men nu är det ett ställe som heter i alla fall Livs. Undrar om det är, jag hoppas de inte har bytt namn nu, i alla fall. Men de som startade Livs är ju gamla stammisar på Svaj.
Okej.
Okay. Mm. Och det var lite mer gourmetrestaurang, lite fin restaurang som de har där nu. Men Svaj togs över slutet på 2005, början på 2006 av några som körde en någon vietnamesisk restaurang.
Vietnamesisk kanske. Ja. Just det. Ja, men då är jag i alla fall rätt, då är jag rätt ute. Bjurholmsplan.
Mm. Ja. Någonting.
Ja, men det känns ändå, jag tror för Össe och mig så liksom, har det ändå fått ett legendariskt
ställe. Liksom. Vi hängde ju där ganska mycket.
Mm. Så minns jag det också. Ja. Jag vet inte om det var, jo, fast det 20 var... gånger eller om det var 3 gånger.
Ja, men
eller...
Jo, men det var... alltså...
Jag minns det som ofta också.
Ja, alltså det var ju där typ... jag ska inte säga att jag startade min DJ-karriär i Stockholm där. Men det kanske var så det började för mig. Eller så här, första gången man spelade... Jo, men det fan, det kan ha varit så alltså. Mm.
Eller spelade publik till exempel.
Ja, men första gången jag hade ju så DJ, alltså jag jobbade ju som DJ på så här vanliga krogar och spelade hits. Mm. Men så här, första gången man kunde spela det man verkligen ville spela.
Vad kul.
Så var det nog fan där. Jag kommer ihåg, jag var så jävla nervös första gången. Vi var ju unga fan, det var ju 20 bast.
Liksom. Så man kunde gå till baren då och så kunde man... kolla om det fanns någon ledig slott typ, eller? Var det så jag minns det i alla fall?
Jo, en del pratade med mig direkt i baren eller, och så mejlade mig och så. Mm. Det var liksom ett rullande skär. Alla var välkomna att spela. Och det var ju allt från första gångare till etablerade DJs. Och,
Joel Mull.
Ja, han körde ett långt set, kommer jag ihåg. Jag vet inte, 5 timmars... eller var 6 eller han tog hela dagen tror jag nästan.
All right.
Stod och spelade. Ja, nej, men det var alla möjliga och lite återigen det här med infrastruktur och vikten av att hitta ställen att spela på liksom. Det var också det som gjorde att vi öppnade. Det var liksom syftet med det, att vi saknade ett ställe i Stockholm som där det fanns möjlighet att spela det man ville. Mm. Och särskilt efter Rave-kommissionens räder liksom.
Ja, så var det var ju hopplöst.
Alla åkte utomlands och spelade och det fanns ingen möjlighet att spela det man ville någonstans.
Jag kommer ihåg det där så jävla bra, men man kunde ju boka. Jag kommer ihåg att jag och mina kompisar Rosbe och Mid, vi brukade spela tillsammans. Och så vi bokade liksom tiden efter varandra. Ja. Och då blir det ju en hel dag typ. Ja. Liksom. Och då var ju du med flera gånger, Mats. Vi var ett gäng och så bara satt vi och fikade och drack jävligt gott chai-te, kommer ihåg.
Mm. Men jag har hört att det är många som har varit kanske mer nervösa när de har spelat på svaj än på vanliga krogar ibland. För där finns ett brus, det är liksom folk dansar. Här sitter folk ner och väldigt musikintresserade. Exakt. Och lyssnar.
Ja.
Och det är ingen som brölar i bakgrunden och håller på sådär. Utan varenda ett litet misstag hörs och alla spelade i vinyl på den tiden också.
Mm. Och det är väl fullt av andra DJs som sitter där och spetsar öronen.
Ja,
absolut.
Och man kollade ju noga. Jag passade ju på att spela också när jag hade möjlighet. Liksom. Mm. Och då blev man ju lite extra nervös och man märkte att det var många DJs i rummet. Liksom. Eller på stället.
Mm. Mm. Minns jag, nu ska vi försöka plocka fram minnet bara hur det såg ut så får ni se till om det var fel. Man gick ner.
Mm.
Själva kafédelen till höger.
Mm.
En bit fram till vänster DJ-båset.
Mm.
Och sen fanns det någon form av läktarsittning eller nej?
En skivbutik, hade en liten vinylbutik direkt till vänster.
Just det.
Och sen var det DJ-båset och sen fanns det precis lite läktaraktigt längst bak där liksom.
Mm.
Så man kunde sitta på uppbyggda liksom.
Det kommer
soffhörnen liksom.
Jag kommer ihåg att vi satt där någon gång. När vi hade en sån där hel dag. Typ någon söndag eftermiddag eller fan vad det var.
Jag minns också att en liten period så hade jag en liten DJ agency. Minns du det här? Jag tror du var med i den.
Var jag?
Jag tror det. Jag tror det var du, Rospe och sen säkert ett par andra namn som jag hade. Jag gjorde kanske en affär inom ramen av den liksom DJ-agenturen. Alltså lyckades få in en bokning på någon klubb någonstans. I Lettland, tror jag.
Mm.
Så det var min korta karriär som agent. Liksom. Men jag vet att vi hade Headline, heter den. Och jag hade bokat in någon tid på svaj, vilket också skulle bli min premiärspelning på svaj. Men så, om jag varit sjuk eller någonting kom i vägen så det kunde inte bli av. Så jag har 0 spelningar där. Tyvärr.
Mm.
Men ändå legendariskt häng.
Jag kommer ihåg att vi var lite rädda för vi spelade ju typ... Fan spelade vi på den tiden? Vi hade kommit förbi våran trance. Vi spelade så här
progressive house.
Progressive house spelade vi. Och vi var så här, vi var så nervösa alltid, så vi bara, för alla var så mycket äldre och så här etablerade, och här kommer tre svartskallar som ingen känner till och ska spela. Det var, vi var så jävla nervösa, kommer jag ihåg.
Men jag kommer ihåg era spelningar, vi var jättenöjda med era spelningar.
Ja. Så jag ja, men det kommer jag ihåg.
Och vi var, det var liksom, man hade ju, det kanske man, ja, det kanske man kan säga nu, så här 20 år sen, eller 15 år senare eller vad det är, man hade ju sina favoriter. Mm. Och sen hade man dem som man kände att, åh, ska den där spela, då kanske jag ska ta en eftermiddag hem.
Du vet vad man, som blir, vad man vill ställa som följdfråga, va? Du kommer inte nämna de namnen här.
Men jag kommer absolut ihåg att det var inga problem att jobba när ni spelade.
Nej, det var väl ganska, det var väl ganska snäll musik jämfört med många andra som bara absolut bankade på stenhårda techno.
Jo, så var det. Men det var också det som var grejen, att alla skulle få göra sin grej. Exakt. Liksom.
Mm. Ja, 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 ja.
Vi hade ju, tror jag, under de här åren runt 500 DJs som spelade mer eller mindre regelbundet. Så man fick ju rätt bra koll på scenen. För det var ju, blev ju som en liksom mötesplats dagtid för klubbscenen egentligen. Och jäklar vad mycket schysst musik vi fick höra. Ja. Och ny musik hela tiden.
Precis, ja, men det var coolt. Mm. Var det inte du, Rospe och Omid, som också körde under namnet Band of Brothers?
Jo.
Eller hur? Mm. Även någon, det finns något släpp under det namnet också.
Jag tror att vi har släppt någon låt under det namnet. Mm. Det stämmer nog.
Jag bara vill slänga ut lite sådana Discogs-grejer. Och Rospe är ju Rospe Delavari, som också släppte mycket.
Vi släppte mycket tillsammans, och har remixat varandra till höger och vänster.
Exakt. Mm. Har du någon Rospe-favorit?
Någon favoritlåt? Mm. Det har jag faktiskt. Han släppte en låt, kan ha varit en av hans första släpp, en låt som heter About You.
Jag tänkte exakt på samma.
Som är så här jättefin så här breakbeat-ballad. Alltså det är en breakbeat-ballad. Mm. Har någon sagt det förut?
Breakbeat. Plastika.
Nej, den är någonting
red. Deep.
Den är släppt på Deep.
Deep.
Den är släppt på Deep Records från Nederländerna.
Du släppte på någon plastika.
Jag har släppt där. Men det är nog min favorit. Och det är så här, plockar man fram den idag så är det så här. Kan nog se ganska många DJs spela den typ nu.
Mm. Ja, den är crisp.
Ja, men det, den håller måttet och den är tidlös på något sätt. Jättefina beats, men ändå så här, fan, den är, det var länge sedan jag lyssnade på den nu. Den är jävligt fin alltså. Det är en breakbeat, en breaksballad.
Åh, vad fint.
Exakt. Mm. Ja, men jag sa, något avsnitt sen, så, eller några, så sa jag att jag en gång per år kanske lyssnar på Petter These Days. Mm. Och samma sak med
samma label.
About, okay.
Släpp på samma
Deep
label.
Focus till och med. Alltså.
Nej, Deep Records.
Okay, jag upp.
Ja, det fanns en underlabel som heter Deep Focus.
All right. Ja, det är en virvar i huvudet här.
Samma label, samma år. Tror jag.
Cool.
Tror
jag, till och med. Ja, exakt. Rospe var också del ägare, säger man inte. Men del i den här studio där vi sitter.
Det är han, det är han som liksom ligger...
Akustik.
Liksom arkitekten bakom akustiken i det här rummet.
Just det. Så han ska ha kredd även i poddsammanhang.
Exakt. Han har gjort akustiken i det här rummet med syfte att ha det här som musikstudio, men flyttade ut för att han vill ha det hemma istället.
Ah, exakt. Schysst. Men vi tackar honom för akustikplattorna. Och någon fick väl något i huvudet någon gång, va? När det ramlade ner någon sån panel från taket.
Ja. Han har också så här, han har lämnat kvar allting här, i att så här, våran deal är att men om jag får komma och sitta någon gång lite då så kan ni ha kvar allting här. Ja. Han har aldrig varit här. Ja. Och kommer förmodligen aldrig att komma och sitta här heller.
Exakt. Ja, lite hedrade honom lite grann också. Mm. Men det borde väl liksom finnas utrymme för en svaj idag också, tänker jag. Folk gillar väl musiken? Folk gillar kaféer?
Ja.
Ja.
Ska du inte?
Ha? Har tanken slagit dig?
Nej, det har inte slagit mig. Jag tycker att det var bland det roligaste jag gjort, samtidigt också bland det jobbigaste. Mm. Jag jobbade jämt.
Jag skulle precis säga, det är slitigt.
Det är slitigt. Men sen så var det ju andra förutsättningar också, kanske under början på 2000-talet. Det fanns ett behov av ställen att spela på. För alla som intresserar sig för ny musik. Idag så är det lite friare på ställen. Man kan techno kommersiellt. Klubbarna spelar den musiken som... Vi var en av de få ställena då liksom. Mm.
Verkligen.
Fanns det rusdrycker? Det gjorde det inte, va?
Nej, vi hade folköl.
Ja.
Just det!
Ja, stora sådana här flaskor. Jättestora flaskor.
Ja. Det är ändå unikt ju. Alltså det sticker ut. För visst, det finns man kan lyssna på techno house i olika barer idag och sånt. Men det är inte riktigt samma sak som sitta på dagen någonstans.
Nej, det var ju ett café.
Ja, men exakt. Mm.
Jag kommer ihåg att vi drack massa chai och Red Bull typ när vi spelade skivor där.
Mm. Men chai var god, eller hur?
Den var jävligt god. Och det var faktiskt första gången jag drack chai-te. Så att efter det var så här, fan, det här är typ det godaste som finns.
Mm. Thomas de Leva sa ju att det var den godaste chaien utanför Indien.
Vad säger du?
Ja.
All right.
Jag har inte varit i Indien, men absolut. Alltså jag minns att den var jävligt fin.
Mm.
Home brewed, ja. Liksom, i den stor jävla kanna, kommer jag ihåg.
Ja, det var Andreas som fixade den där chaien. Han var en riktig chaimästare. Alltså.
Men vad är ingredienserna i en chai?
Alltså, vi försökte återskapa det nu på eventet i helgen. Jag kan säga att jag inte lyckades få den lika god, tyckte jag.
Okay. Alltså, det handlar
det beror ju på tycke och smak.
Är det sött? Väldigt sött?
Ja, jag tyckte att den skulle vara lite sötare och lite mer mjölkig. Men hon som jag gjorde det med, hon hade en annan uppfattning. Och hon har ju jobbat i en chai-shop. Så jag gav mig lite där. Men jag tyckte att den blev jättegod också.
Mm.
Såklart.
Mm. Men det ska vara mycket, alltså, vad är det? Kanel, kardemumma.
Nejlika.
Nejlika. Fett med socker.
Jättemycket socker.
Och fet mjölk.
Och så lite svart te. Ja. Så kan man också ha lite anis i.
Nej.
Jo.
Nej.
Man kan ha det.
Ja, men nej.
Så kan man tydligen ha ingefär i också.
Ja, såklart. Ja. Men, den är viktig.
Nej, men den var, jag får träna. Jag har glömt bort hur man gjorde den.
Mm. Ja, det var länge sedan man såg en chai, eller liksom smart bar eller någonting ute på dagens klubbar.
Men väldigt poppis på typ diverse kedjor, tänker jag. Alltså chai.
Chai,
latte,
ja,
alltså.
Jo, men visst. Nej, men jag tänkte konceptet snarare på säkert på klubb, att det ska finnas.
Jag kan säga att vi hade ju också ibland slutet sällskap på Sverige. Och då körde vi fest på kvällen.
Ja, det var jag inte inbjuden. Det kanske jag
var. Jag var för unga.
Och då hade vi lite starkare grejer.
All right.
Mm.
Och Sverige fick väl en klubb liksom offshoot också, eller hur?
Jag vill minnas att det fanns någon svajklubb.
Ja, när vi la ner svaj så körde vi klubb i drygt ett år på ett ställe vid Skanstull.
Just
det. Vilket, vilket ställe då?
K2, där på liksom,
hörnet. Typ.
Hörnet där, eller på, vet ni, man åker vid bron. Liksom.
Mm. Jag har faktiskt spelat där för 10 år sedan, kanske, på någon annan klubb.
Ja. Och där körde vi klubb då. De hade precis byggt den här lokalen. Så fick jag höra det. Och då gick vi dit. Så körde vi klubb varannan lördag där.
Just det. Ja, den lokalen har ju haft lite olika. Som det är med. Jag har sett olika saker där.
Mm.
Och det känns som att det har gått mer eller mindre bra. Och det hörde vi liksom. Det är väl, man kommer väl dit liksom via det som idag är stängt kanske. Men som var far och son. Och det var.
Ja, fast det var inte riktigt den, alltså det är samma den? Ägare, okay. Då var det i alla fall. Men vi var aldrig i den delen, utan man gick in på längs den här nerklottrade väggen.
Jo, men så, exakt. Ja. Men jag för att man kunde gå ner via baren där, ja, på ringvägen liksom. På något
precis.
Vis. Ja, nu är det jävligt navelskådande. Ja. Men det kan vara kul ändå.
Men nej, det var jättekul, vi körde den drygt ett år. Och sen så blev jag gravid och för trött. Och jag körde den i... Tills jag ville ha ner den.
Ja, jag fattar.
Och sen flyttade vi till England, ju, till London.
Just det. Mm. Men när spelade du där i den källaren?
10 år sedan säkert.
Mm. Jag kommer inte ihåg ett tillfälle.
Nej, det är nog mer. För det är mer än 10 år sedan.
Mm.
Jag kommer inte ihåg, det var någon som hade någon klubb där någon kväll. Och sen,
ja. Det är bara jag som är på humör nu för att grotta ner i detalj.
Jaha, nej, jag har ingen minne av det.
Nej.
Jag vet att jag spelat där, men jag kommer inte ihåg vem det var eller vad det var för något.
Mm.
Nej, det är intressant. Det tycker jag du borde minnas, men det behöver du inte göra. Ja. nej, men jag efterlyser i alla fall någon sorts svaj. Känns som att du borde kunna flytta in i något existerande liksom, café.
Ja, jag tror att konceptet skulle flyga.
Eller inne idag. På en hotell-lobby eller bar, eller fan vet jag. Det, ja, jag bara känner att det skulle kunna...
Fast det är inte, nej, det är inte samma sak.
Du vill ha en sån independent...
Ja, det ska vara dedikerat... Café liksom. Hotellobby kan vara lite för stift.
Kan någon ta ordet svaj? Nej, det uppmuntrar jag inte till.
Nej.
Nej, men vi är minst stöd för vad det var då, helt enkelt. Jag tänkte också på ditt skivspelande som har varit inne lite på. Hur liksom, du har ju spelat massor ändå på många ställen och över hela Europa i alla fall, kanske? Världen också?
Nej, inte hela världen. Några gånger utomlands. Mm. Men verkligen inte på någon... Något regelbundet sätt.
Nej, men ändå, ändå okej, välkända klubbar ändå. Och liksom
jo, jag spelade på några ställen i Berlin som är rätt välkända och i Barcelona och London. Men det var ju ett tag som jag spelade kanske 3 gånger i veckan.
Mm. Och här hemma?
Alltså i Sverige mest då. Och sen så var det genom vänner och kontakter som jag fick några spelningar utomlands. Men det var verkligen inte på någon regelbunden nivå som för dig till exempel. Nej. Men alltså utomlands. Så jag skulle inte säga att jag var någon utomlands-DJ direkt. Men i Sverige spelade jag väldigt mycket ett tag. Och under ganska lång tid.
Exakt. Nej, men det var väl också att du under den perioden så var... Ja, men man såg ditt namn på många ställen helt enkelt. Mm. Men hur var liksom status på den DJ-karriären?
Alltså jag började väl... Jag fick mitt första resident, var väl 98. Och det var på en lesbisk klubb som hette Lash. Och där spelade jag och Anna tillsammans i 3-4 år kanske. Det var väl Stockholms minsta klubb skulle jag säga. Det är SLMs lokaler på Vormyxgatan. Och en gång i månaden. Men det var ju skitkul att komma ut och spela sina vinyl på ett riktigt ljudsystem. Som alltid krånglade i och för sig. Men,
det hör till.
Det hör till. Man fick med sig ficklampa och så här. Liksom. Men sen så... Sen när jag fick barn och flyttade till London. Jag spelade väldigt mycket samtidigt som jag jobbade med Svaj. Sen flyttade jag till London 2008. Och då spelade jag bara några gånger för kompisspelningar och så här. Sen kom jag tillbaka 2013 så jag fortsatt lite grann. Mm. Och sen tror jag, men inte alls på samma sätt liksom. Jag spelar, alltså man är ju inte lika het längre som man var när man var yngre liksom. Så det är ju de här, ja, men det är ju yngre generation som tar över nu liksom. Ja.
Men det beror på hur mycket man... Frekvent man syns och hörs.
Ja, kanske. Och jag är väl inte ute och klubbar så mycket som jag gjorde förut. Liksom.
Nej, och det där hänger ju ihop.
Och det hänger ihop. Man liksom kommer in i sammanhang. Så jag spelar lite grann då och då. Liksom. Men innan covid här nu så spelade Anna och jag en gång i månaden på Joybar. Där vid Hornsgatan. Och det var skitkul. Vi körde 5 timmars set och back to back. Vi körde, var jätteroligt. Men sen efter covid så är det bara att vi har inte spelat någonting.
Mm. Men jag brukar fråga dig ibland. Det är ändå open for requests.
Ja. Säger jag lite trött. Nej, men jag tycker det är kul att spela. Jag tycker jag ska inte säga det. Men jag tycker det är roligare att sitta och prodda och sådär liksom. Mm.
Mm. Men det är viktigt det där med att jag tror att många behöver höra det också. Jag vet att det sitter en del liksom DJs och producenter där ute i stugorna som man säger som liksom kanske blir lite så här, inte, jag vill inte använda ordet bitter, men att folk säger men fan varför blir inte jag bokad eller fan jag har ju släppt här och där och du vet. Ja. Men som aldrig går ut. Ja. Alltså att vikten av att alltså, vara liksom en del av scenen. Att gå ut. Och jag förstår att alla inte tycker om det. Folk kanske är introverta och inte vill gå ut och nätverka. Mm. Jag fattar det också. Mm. Men det är så här, det är ju, och speciellt nu mer än någonsin. Att så här, alltså rent krasst, så här, det är ingen som kommer boka dig om de inte ser dig ute.
Nej, eller? Det är liksom kompisbokningar
egentligen. Alltså, ja, delvis
det. De vet
det.
Att man kan spela skivor.
Exakt, delvis det. Men också att så här, bara vara ute och festa. Ja, har man gjort lite spelningar och sen så går man ut och tittar på andra spelningar. Exakt. Och sen springer man på person 1 och sen person 2 och sen blir man introducerad till person 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och sen så helt plötsligt så har man en spelning 3 helger efter på ett ställe och sen så genererar det någonting och in i hjulet är man liksom. Och jag tror att folk behöver förstå att det är liksom, det är ett heltidsjobb. Alltså vill du göra det här, alltså det krävs tid.
Alltså anledningen till att jag hade några år där som jag verkligen spelade mycket ute, det var ju för att jag stod på Svaj. Det var ju perfekta stället att nätverka och spela skivor och träffa folk. Och jag behövde inte ens gå ut och klubba för att göra det. Men samtidigt så var jag ute och klubbade rätt mycket och sådär också.
Ja, men det hänger ihop.
Det hänger ihop och det måste man förstå. Jag tror inte att jag var duktigare än någon annan DJ eller så. Utan jag
spelade... Det spelar ingen roll.
Nej, det gör inte det alltid. Nu var jag ju jävligt duktig för sig.
Mm. Jo, jag ifrågasätter inte hur bra du är som DJ. Jag menar bara att speciellt nu för tiden är det så här, du behöver... Alltså, du behöver inte vara bra alls, men ändå så kan du spela varje helg.
Ja, nej, men alltså, jag vet inte riktigt hur det är nu, men det var ju det. Jag hade svaj, och sen hade vi också ett nätverk som heter Sissi Stockholm, där vi liksom pushade varandra och gav varandra spelningar och sådär. Så vi liksom, det fanns ju naturliga vägar in liksom, till ställen. Och idag så anstränger jag inte, idag skriver jag böcker istället. Och spela lite då och då.
Ja. Jag gör podd istället.
Va?
Jag gör podd istället.
Ja, eller hur? Men vi hittar andra vägar att hålla på med musik. Det är kul.
Precis. Sista Stockholm tror jag vi pratade med Anna Gavannas med i det avsnittet. Men det var ju, ja men allt ifrån du, Anna, Emma.
Mm.
Alltså,
ja, Lafleur.
Lafleur, precis. Inte minst.
Didier My. Alltså vi var ju jättemånga.
Exakt. Men jag hänvisar till det avsnittet för lite djupdyk.
Ja.
Där. Och sen kommer jag bara på, Anaya är ditt DJ-namn, ja, eller hur? Bara så, for the record. och sen tänkte jag på något mer. Just det, du sa att det var roligare att prodda idag.
Mm.
Är det något du gör då?
Nej, men hobbyproddar. Mm. Jag tycker det är jättekul. Och jag lär mig mer hela tiden. Men jag håller på,
det gör man,
i omgångar, de perioder som jag har haft tid. Jag har min man, Ola, han har ju hållit på jämt liksom.
Mm.
Och han håller på mycket med dubb nu. Så det är det han ska i nu.
Cool.
Men jag tycker ju det är roligare att hitta något sånt här. Jag vet inte riktigt vad jag gör. Men jag håller på.
Ja.
Jag håller på. Sitter i sommarstugan och pular.
Mycket sommarstugekreativitet.
Ja, det är lite bra. Så. Men jag har liksom inga ambitioner. Jag ska inte släppa och bli erkänd och turnera runt världen. Det är inte så liksom. Jag tycker det här är kul. Det är själva processen som är kul. Mm. Precis som jag tyckte nästan ibland att det var liksom DJ-sätten. Hur man sitter och går igenom skivor och sånt där. Det är bara nörda in sig liksom.
Jag tänkte på det ni sa om att ja, networka, mingla, ta sig in. Det där är också... Transkribera var ett bra sätt. Nej, men man kan, alltså, jag är också så här, jag har ju gått runt och satt upp Monday Bar affischer på stan.
Mm.
Alltså, man kan också göra en, jag tänkte att man ska sälja sig gratis nödvändigtvis, men ändå, ja, men bidra med något kanske.
Ja.
Faktiskt.
Men jag tror att det ser annorlunda ut idag.
Ja, det här är ju 20 år gamla tips.
Ja, exakt. Så att, absolut, det kan man ju säkert också göra.
Vad man nu gör idag, vad motsvarande affischerar.
Nej, jag vet, man är väl postar lite grejer på Instagram.
Bjuder in och, folk till event och sånt på in, Facebook.
Ja, alltså klimatet ser annorlunda ut idag. Alltså, jag är superlycklig över att vi har så jävla bra klubbscen här liksom, i Stockholm och i Sverige nu för tiden. För det är någonstans det här man drömde ju om det här för 20 år sedan. Att så, vad fan, det kommer ju aldrig något roligt. Det händer ju ingenting här. Det är helt dött. Liksom, jag kommer ihåg när jag började turnera och resa utomlands. Så frågade nästan vart jag än kom. Mm. Så frågade alltid folk, men hur är scenen i Sverige?
Mm.
Och så fick de alltid höra, men den är skit. Vi har typ ingen scen. Fick de höra. De bara, men vi har hört det från andra DJs vi har bokat från Sverige. Och bla, 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 bla. Nu kan man ju stolt säga att fan, vi har riktigt bra scen.
Absolut.
I Sverige. Liksom. Och det är någonting som jag... Det är därför, det som jag snackade lite om tidigare också, det är därför jag blir lite så här, det triggar mig lite att folk inte gör sin historia. För det är så här, fan, det är ju det här, vi som har varit med länge, det är ju det här vi har krigat för. Att så här, att byggt upp, att så här, det är det här vi vill. Liksom. Och nu är det jävligt fett.
Men jag tycker också det du var inne på med affischering och sådär. Om jag går tillbaka till boken här så beskriver jag också det här liksom slitet runt klubbarna. Timmar av affischering, hålla på, baxa ljudsystem in i någon tunnelbana. Alltså det är liksom, det är kreativitet, men det är också skitmycket jobb liksom.
Mm. Och alla
motgångar.
Det är inte så
att det står en klubb redo med världens ljudsystem och du får spela vad du vill liksom. Det var det verkligen inte, utan det krävdes skitmycket gemensam ansträngning. För att skapa någonting liksom.
Mm. Ja, det är det med alla motgångar. Ja. Det var ju liksom...
Och då handlar det inte bara om den som spelade eller musiken. Utan det handlar om alla som hjälpte till. Alla som hjälpte till att städa det. Gjorde flyers. tapetserade stan med affischer, ja, byggde, släpade, alla de här, plockade undan, fixade ljus på borden, fixade tillstånd om man behövde det. Alltså det är sånt, var sånt slit, och det tycker jag de här som vi intervjuat i boken beskriver väldigt väl. Delar av dem.
Precis, det är mycket slit ofta för en ganska kort sweet spot liksom, så här, ja, men, ja. En natt, ja. Eller vad det kan
vara. Jag har ställt den frågan till de gånger när vi har haft liksom promoters här, ja. Folk som arrangerar fester, den här, hur hanterar ni den här stressen?
Mm. Och vad kommer motivationen?
Jag beundrar det, liksom den delen av liksom klubbscenen, alla de här liksom människorna och eldsjälarna som verkligen så här arrangerar fester och festivaler och allt vad det kan vara. Från en liten svart klubb med liksom 100 pers till de som arrangerar arena, alltså Summerburst. Mm. Alltså det är så här, det är, fan, hur pallar ni stressen? Liksom? Mm. Och vad, exakt, vad motiverar?
Gör man? Vad börjar man ens?
Ja, exakt, vad liksom, det fascinerar mig. Delvis för att jag är helt, alltså, jag är helt ointresserad av att ens ge mig in i den. Alltså jag skulle aldrig få för mig att arrangera en fest. Mm. Men jag beundrar liksom hela den grejen.
Är du tydligt emot?
Nej, jag vill inte ha med det att göra. Jag vill inte röra i det.
Det är en kul grej när vi har gjort under poddens flagg ett par event. Det är ändå, det är ändå tydligt hur du, ja, du är absolut inte emot att göra det, men du är emot att, ja, du vill inte.
Vet du varför?
För att det är jobbigt, det blir fel.
Jag är artist, brorsan.
Ja, just det. Du vill komma till dukat bord.
Men det är det jag är van vid. Ja, jag är inte van att behöva hålla på. Jag dyker upp, spelar 2-3-4 timmar och sen åker jag hem. Dricker massa gratis bärs och sen är jag klar.
Exakt.
Jag är bortskämd, vad ska jag säga?
Mm. Nej, men det är väl, som sagt, det är väl fan, det är pusselbitar.
Jag säger det med samma pussel. Ja, det fattar ni ju allihopa. Eller? Bara för att förtydliga det. Men ja,
klart jag är artist. Vi håller dig högt.
Men sen får man inte komma ihåg att det är också roligt att jobba ihop och göra någonting och sen se resultatet av det. Jag tänker på den här, vi beskriver den tidiga warehouse-kulturen som var innan rave-kulturen i boken, som började dit på 80-talet, där man då baxade ner ljudsystem i Vretens tunnelbana. Okay. Det kan man läsa om.
Mm. Ja, bra pitch. Jag var nyfiken på...
Och hur lyckat jag blev. Och vilken kaos det blev på natten.
Just det.
Kan ni få höra. Kan ni läsa om?
Heter inte Vreten längre, va?
Nej, det är Solna strand, va?
Just det.
Mm. Jaha, just det.
Tina förändras.
Nej, jag är dålig på den sidan av byn. Alltså.
Är det så? Mm. Ja, det är inte så ofta tunnelbanestationer byter namn. Så
nej, det är fan sant.
Ja. Jag hade en sak som jag var nyfiken på också. From the past. Mm. Det var ert projekt... Ana eller Anna International Penetrator.
Jaha.
Som jag såg massor, också vill jag minnas, men som jag inte ens idag har koll på riktigt vad det är, vad är eller var. Liksom.
Ja, men det var jag och Anna. Vi kallar oss för Ana International efter den här som vann.
Dana.
Dana International som vann.
Just det.
Ja, och så hette vi Anna bara två och så satt vi hade någon vinkväll och så tyckte vi, ja men vi är en duo och vi ska heta Ana International, tyckte vi. Mm. Och sen så fick vi med oss två sångerskor. Sol Andersson och Anna Denji som liksom sjöng till våra DJ-set helt enkelt, och då tyckte vi att de penetrerade våå DJ-set så här, på ett bra sätt liksom. Så då döpte vi om oss till Ana International Penetrators.
Mycket bra namn alltså.
Sjukt bra.
och jag tror att vår sista spelning alla fyra tillsammans, det var på Hultfreds festivalen. Kan det vara 2000? Gud, det är så länge sedan nu. 2005, 2006 kanske. På den näst största scenen. Innan Chris Liebling var det. Men då spelade Snoop Dogg på andra stora scenen. Och spelade såna här porrvideos på. Och det blev skandal i pressen och så här. Och då stod då Ana International Penetrators på den näst största. Så vi hade ju föreställt att det skulle vara så här 5000 pers liksom som skulle lyssna på oss. Men ja, det var väl några 100 i alla fall.
All right. Ja, men det är ändå coolt att ha varit en del av den festivalen.
Nu när du säger det, jag kommer ihåg de
jo,
där rubrikerna.
Han skulle aldrig komma tillbaka till Sverige igen. Han hade rökt fett och sen hade han hållit på med de här porrvideosarna.
Men det fan känns som att det är många rappare senaste tiden som säger att så här, jag ska aldrig komma till Sverige för att någon blir gripen med lite gräs och så blir det värsta rabalderna. Nu fick ju för sig ASAP, han fick ju sitta några dagar i häktet. Ja. Och så gick alla, eller alla, väldigt många amerikanska rappare på Twitter. Mm. Aldrig ställa in allting i Sverige, aldrig kommit till Sverige. Och så kommer de nästa år ändå. Mm. Nästa år med Alexi.
Ja, ja, klart de gör.
Men det är så här, blir nästan läskigt att åka till Sverige nu för de här.
Ja, nu är det fan här. Fan, det, man kan inte åka till Sverige nu. Det är, fan, det är farligt här.
Vi hade jättekul i alla fall under några år och körde på klubbar och sådär. Ja.
Just det. Mm. Men det projektet är...
Ja, det vi, alltså vi gjorde några spelningar kanske. Det fina med att vara två DJs och två sångerskor var att vi kunde splitta på oss också. Så att jag och Sol kanske körde några... Ja, faktiskt. Jag och Sol körde i Albanien för några år sedan. Okay. Det gjorde vi några dagar.
Hur var det?
Nej, men det var sjukt kul. Vi spelade på en... jättecool klubb som var på taket liksom, mitt i Tirana där första kvällen. Sen andra dagen spelade vi för välgörenhetsspelning för romska barn. Och de dansade lika mycket som de gjorde på klubben där på taket. Och sen sista dagen så spelade jag, då hade Sol blivit sjuk så kunde inte hon sjunga, men då spelade jag på svenska ambassaden deras nationaldag, eller på vår nationaldag. Mm. Deras firande liksom. Så det var tre helt sjukt olika spelningar.
Det är kul när det blir så där.
Ja, verkligen. Och det här var ju 2013, 14, 15 kanske. Så vi gjorde ju faktiskt vår delar av Anna International Penetrator.
Just det.
Men det är väl 10 år sedan nu kanske.
Mm, okej. Okay. Mm. Ja, men då är det dags igen då. Ja, ja men vad roligt. Nej, det är kul att prata... nutid, men också ibland dyka ner bakåt liksom, som ni har gjort i boken som vi väl återigen rekommenderar.
Ja.
Tillbaka till underjorden, 80-90-talens klubbrevolution i Sverige.
Som man också kan vinna om man blir Patreon.
Exakt, pröva det. Om ni inte vinner, var Patreon ändå, men köp den.
Ja, köp boken.
Det är värt det. Börja bygga upp ert klubbibliotek. Och kolla in de tidigare böckerna också, såklart.
Har vi missat någonting? Känner du att det är så här, fan, det här borde vi ha snackat om?
Nej, men det var jättetrevligt att komma hit och sitta och gagga. Jag är ju så van att sitta och vara den som intervjuar nu de sista åren. Det kändes lite märkligt att vara på den andra sidan. Liksom. Men jättetrevligt. Mm. Tack tycker för att jag fick komma. Mm.
Jag varnade innan ju om min fråga.
Oh, nej.
Vi får se om det här finns kvar eller så är det bortklippt. Då hör ni inte det här.
Vi klipper ingenting i den här podden.
Nej, men jag rekommenderar någon akt eller någon person från scenen. Svenska dansmusikscenen. Som sagt, kan vara känt, kan vara okänt.
Ja, men då ska jag vara skitfräck.
Mm.
Och rekommendera Dub Tower.
Mm. Var det fräckt? Jag känner inte till Dub Tower. Det är spännande.
Det är Ola Jönsson.
Din man.
Ja.
Perfekt.
Det är helt rätt. Mm. Keep it in the family.
Han finns på Meerkat Recordings. Och finns på Spotify. Lyssna på om man vill.
Dub Tower. Bra namn också.
Jävligt bra namn.
Mm. Det skickar vi ut där. Och så följa dig vill vi också be folk att göra. Vart ska de göra det? Eller vart du nu vill skicka folk, du får bestämma själv.
Ja, nej, men jag har alltså på min SoundCloud, jag har lite mixade, jag tror den senaste jag lagt upp är från kanske 2018 kanske eller något sånt där. Jag har väl några grejer där, men sen är Mixcloud. Nej, men det var, jag tror att det är skitgamla, alltså det är ju 4-5 år gamla.
Men okej, Instagram då? Hänger du där?
Ja, fast där är ju lite så här bilder på min katt. Och bilder på Ella och ja, min dotter och,
perfekt. Nej, men, okay.
Men DJ, ja men gud, vad dum jag är, DJ-historien ska du ju
jag tänkte
på.
Säga det kan väl
det är det lite. Man ska följa inte mig privat utan kanske mer bara DJ-historien där vi har om böckerna och event och sådär.
Jag gissar exakt. Att du inte finns på TikTok.
Nej. Jag är för gammal för det.
Mm. Är vi också? Är det jag också? Inte Össe?
Jag använder inte TikTok, men jag vet att många gör det.
Just det.
Det är populärt, har jag hört.
En vacker dag kanske vi säger att vi finns där, vi får se.
Förmodligen inte.
Mm. Nej. Men det är ju, ni är ju aktiva med de kontona.
Absolut.
Så det är ju kul.
Ja, på Facebook har vi ju, jag tror den heter DJ-liv och klubbhistoria eller något sånt där.
Exakt, för det började som till den första boken.
Sen ja, bara precis. Liksom, sen har det liksom utvecklats lite grann och sen... På Instagram så är det, tror jag, det gick inte att byta namn där, tror jag. Så att den heter bara DJ-historien.
Ja, men vi länkar både på Insta och i avsnittsbeskrivning.
Mm. Ja.
Och jag slår ett slag för liksom klubbhistoria i allmänhet också, som jag tycker att alla ska, nästan att det är ens liksom skyldighet att
do your fucking homework kids.
Ja men exakt, lite grann. Läs på lite.
Eller så skiter man i det och bara lyssnar på musik.
Ja.
Jag är inte så jävla som jag låter.
Nej.
Man måste inte.
Nej, måste inte. Men det, det kan vara kul. Ja. Tänker jag. Det ger en liten mer en lite bredare bild.
Lite mer djup.
Exakt. Ja, det var
jättekul att du ville komma hit.
Tack för att jag fick komma. Skitkul. Yes.
Köp boken.
Köp boken, läs boken, like and subscribe and comment below.
Yes. Tack för det och tack för oss.
Vi hörs nästa vecka.
Hej då.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.